Du lyssnar på Rättegången av James Patterson och Maxine Petro i översättning av Eli Åman Ovets, uppläst av mig, Maria Lyckov. Kapitel 1. Det var den där helt galna tiden på året mellan Thanksgiving och jul när det var fullt upp på jobbet. Tiden rusade iväg och de ljusa timmarna inte på långa vägar räckte till för allt som skulle göras. Men vårt gäng, vi fyra som kallade oss krimbrudarna, såg ändå alltid till att träffas över en enkel decembermiddag med drinkar och utan våra respektive. Den här gången hade Yuki Castellano valt ställe. Grillrestaurangen Uncle Max's Top Hat var en fixpunkt i finansdistriktet sedan 150 år tillbaka. Rummet dominerades av den stora neonupplysta klockan bakom bardisken. Väggarna pryddes av art deco-tryck och speglar. Till Maxis gick män i välsittande kostymer och kvinnor som bar tight kjol, stilettklackar och dyra smycken. Jag gillade stället och kände mig hemma på det sätt man kan göra som utomstående betraktare. Min klädsel för kvällen, raka byxor utan tillstymmelse till glamour, platta skor och en blå kavaj där glocken vilade i axelhölstret. Jag stod i närheten av bardisken och svepte sakta med blicken över lokalen för att se om mina bästa vänner dykte upp. Lindsay, hallå! Cindy Thomas vinkade från bordet i det lilla utrymmet under spiraltrappan där de redan trängt ihop sig. Jag vinkade tillbaka och gick dit. Claire Washburn hade på sig läkarkläderna under trenchcoaten. På rockslaget satt en knapp med texten "Stöd våra trupper". Hon drog av sig trenchcoaten och gav mig en bamsekram. Cindy var också arbetsklädd i tjocktröja och manchesterbrallor. Över stolsryggen hängde en sjömanskavaj. Om jag hade böjt mig ner och kollat under bordet hade jag högst sannolikt fått se ett par boots med stålhätta. Cindy var en kriminalreporter av rang och klädd för att snabbt kunna kasta sig iväg på jobb. Hon skickade iväg ett par slängkyssar. Yuki reste sig och gav mig sin plats och en jasmindoftande puss på kinden. Det var uppenbart att hon kom direkt från rätten. Yuki var försvarsadvokat och arbetade på pro bono-avdelningen som hjälpte människor på samhällets botten. Inte desto mindre var hon oklanderligt klädd i kritstrecksrandig dräkt och pärlhalsband. Jag slog mig ner mitt emot Claire som satt mellan Cindy och Yuki med ryggen mot rummet. Vi lutade oss allihop fram över det lilla bordet i glas och krom. Om det inte redan framgått så är vi fyra vänner förenade i själ och hjärta och i en arbetsgemenskap. Vi delar allt med varandra. Våra fall, vår syn på rättssystemet, hur vi har det utanför jobbet. Och nu var tjejerna oroliga för mig. Tre av oss var gifta, Claire, Yuki och jag. Cindy hade ett stående erbjudande om en ring och vigsel i Grace Cathedral. Fram till alldeles nyligen hade man inte kunnat hitta fyra kvinnor som var lyckligare i sina förhållanden än vi. Sen hade mitt äktenskap med Joe Molinari rasat ihop. Han var pappa till mitt barn, mannen jag delat allt med, inräknat mina hemligheter. Vi hade haft det så bra tillsammans. Vi brukade kyssas och bli sams innan vi ens hunnit bråka klart. Det var alltid, du har rätt. Nej, nej, det är du som har rätt. Sen försvann Joe under några av de värsta veckorna i mitt liv. Jag är mordutredare. Jag vet när någon pratar sanning och när det de berättar inte stämmer. Att Joe skulle vara saknad i strid kunde bara inte stämma. Så vart hade han tagit vägen? Varför hade han inte anmält att han var tillbaka efter uppdraget? Varför var hans telefonsvarare på mobilen full så att jag inte ens kunde lämna ett meddelande? Levde han fortfarande? Jag hade varit nära panikens gräns. När trådarna i en härva av spionage, blodbad och massmord räddes ut dök Joe till sist upp med historier om sitt tidigare och nuvarande liv som jag aldrig hört för. Jag såg många anledningar att inte lita på honom längre. Till och med han själv kunde hålla med om att det var en riktig bedömning. Och när ens förtroende för någon är så illa skadat är det jäkligt svårt att laga det. Tyvärr krävdes det nog.